Herre, vi bara tackar dig att vi får vara samlade inför dig, inför ditt ansikte, Herre. Tack att du är närvarande när vi kommer samman i ditt namn. Och Herre, nu ber jag att du genom din ande ska upplysa våra hjärtans ögon. Så att vi själva verkligen ser in i ditt ord, ser sanningen. Och jag ber, Herre, att det som är ditt ärende idag ska få gripa våra hjärtan. Tack, Herre, att vi vill vara de som är öppna mot dig. Så att ditt ord får ingång i våra liv, Herre. Tack, Jesus. Amen. Amen. Det var på ett av våra bönemöten som vi har i församlingen hemma. Vi har församlingsbön på onsdagskvällar. Och vi satt där samlade. Ganska många människor faktiskt. Och jag satt där och vi var i bön för saker. Och just det här när Herren talar på ett oväntat sätt. Det vill säga, han säger någonting som man själv inte alls har varit inne på i tankarna. Överhuvudtaget. Det finns liksom ingen koppling till det jag själv har tänkt eller det som har gått runt i mitt huvud. Och det var precis det som hände den där kvällen. Jag satt där på den där stolen och jag bad. Och helt plötsligt så upplevde jag Herren talade. Och det han sa var inte så långt, men det vart väldigt omstörtande för mig själv. Jag upplevde att Herren sa så här: min största sorg är att mitt folk har så lite tid för mig. Min största sorg är att mitt folk har så lite tid för mig. Och när jag hörde det där så drabbade överbevisningen mig själv omedelbart. Jag kände att det, jag såg, ja, men det är så lätt att vi blir så upptagna med allt vi ska göra för honom. Och kanske speciellt utsatta möjligen är vi som är kallade på olika sätt till heltidstjänster. Och det är så lätt att man blir så upptagen av ansvaret och uppgiften och allt man ska göra. Så det högg till. Och jag kunde inte låta bli att dela med de samlade det jag hade upplevt heller. Och både en ande av allvar men också av ljuvlig närvaro av Herren sänkte sig över oss. Nu kanske någon tänker så här, kan Gud sörja? Man kanske inte ens har tänkt så. Men, och jag ska inte egentligen gå in på det, men jag säger bara, vi hörde om profeten Jeremia här förut. Läs Jeremia bok ska du få se. Där framkommer det ett antal gånger hur Herren sörjde tillståndet hos sitt folk. I Efeserbrevet 4 så kommer uppmaningen: bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått. Den uppmaningen skulle vara helt onödig om inte den heliga ande kan bli bedrövad. Uppenbarligen kan han det. Han kan känna bedrövelse, han kan känna sorg. Men idag ska vi gå till, som du förstår så är det här liksom ingången för det jag vill dela med dig idag här nu. Och vi ska gå till Uppenbarelseboken, det andra kapitlet först. De här så kallade sändebreven där. Så Uppenbarelseboken, kapitel 2. Alla de här så kallade sändebreven är, som jag ser det, naturligtvis brev till församlingarna. Men det är inte heller någon tvekan när man läser att de är adresserade till en person. Som här då kallas i översättningen församlingens ängel. Och det är lite missvisande, för då tänker man genast på änglarna som andar, va? De här osynliga gudstjärnarna som finns, men vi ser dem inte. Men ordet ängel betyder egentligen budbärare eller sändebud. Och både i grekiskan och hebreiskan så används motsvarande ord många gånger om människor i Bibeln. Men då översätts det oftast budbärare eller sändebud. Så det här är riktat till den person som var, som vi nu kallar det idag, församlingsherde, huvudpastor, föreståndare, vad vi nu väljer. Men jag tror såklart att det gällde församlingen också. Men Herren riktar sig till den som står ansvarig. Och då säger han så här: skriv till församlingens ängel Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Vi kan stanna där. Som du ser så är det riktat till en person här. Och det här är ju såklart både en person som ledare, som ledargestalt, och därmed också kan man förmoda församlingen, som med våra mått mätt hade, som vi skulle säga, en stabil och god verksamhet. Ett klarsynt ledarskap med uthållighet. En församling som kunde urskilja och särskilja från det som var från Herren och det som inte var det. En församling tror jag som många skulle känna sig stolta över att få tillhöra. En församling där också den enda kvarlevande av Jesu apostlar Johannes, han som blev mycket äldre än alla de andra, han tillbringade sina sista årtionden just i Efesus. Men den första kärleken. Den första kärleken är ju också det vi brukar kalla förälskelsen. Det är när man blir så där bara uppfylld av den andra personen. Kärlekens känslor och känslosvall. Och jag säger inte det här på något negativt eller nedlåtande sätt nu. Utan det är ju någonting fint, härligt och gott när vi får uppleva förälskelse till varandra som människor också. Man blir uppfylld av den andra personen. Man vill vara tillsammans så mycket som möjligt. Och man är beredd att gå ganska långt i omprioriteringar för att få vara tillsammans. Den första kärleken liksom väcks av den här attraktionen till den andra. Och när man är förälskad så är man också beredd att gå väldigt långt för att både behaga, hjälpa och stötta den man är förälskad i. Det som också kan hända och händer, det är att man kan tappa den här förälskelsen. Dels så tror jag att det har att göra med att vårt känsloliv går igenom naturliga variationer. Om vi skulle känna precis samma sak hela tiden som ett rakt streck, skulle vi egentligen inte känna något alls. Utan själva känslan ligger ju i variationerna. Så det finns ingen realism i att man blir förälskad och man förs samman och blir ett par. Och att man sen på något sätt ligger där uppe livet igenom i en sorts konstant känsla. Det funkar inte så. Så man kan tappa förälskelsen genom allt annat engagemang. Man kan tappa förälskelsen i vardagsslentrianen som upptar tiden, så att man helt enkelt får för lite tid för varandra. För tid är en oumbärlig ingrediens i att hålla en relation levande. Så om man upplever att förälskelsen inte finns där, så är det kanske dags att omprioritera lite grann. Dags att ge mer tid till varandra och för varandra. Dags att upptäcka varandra på nytt. Och liksom uppliva det där som gjorde att man allra först attraherades till varandra. Det är mänskligt. Och jag kommer själv om 2 veckor här fira 45 år som gift med en underbar hustru. Men det är klart, när man ser tillbaka på ett liv så har man ju inte, som jag sa, vi har älskat varandra, men man har inte känt de här känslorna alltid. Så är det. Och det är inget konstigt med det. Men här var det inte frågan om det här att man kan tappa. Utan Jesus säger, du har övergett din första kärlek. Det är något annat. Det är skillnad på att man kan tappa och överge. Därför att överge betyder att det finns något medvetet i det. Att man medvetet har flyttat sin passion till något eller någon annan än Herren. Det är skillnad på otrohet och trolöshet. Otro är att bryta förbundet och gå till någon annan, ge sig till någon annan än den man har ingått förbund med. Men trolöshet, det är när man lever kvar i förbundet, men man låter någonting annat få första platsen. Man flyttar sin passion ifrån den man delar livet med till kanske en hobby eller något annat engagemang som blir viktigare för mig än den personen. Det är trolöshet. Och det är precis det som hade hänt med den här personen och som man får förmoda syntes och märktes också i församlingen. Och i det läget, när man hade övergett den första kärleken, så kallade Herren till omvändelse. Då handlade det inte bara att återupptäcka en passion, att uppliva något som hade falnat lite, utan det handlade om att vända om, att du har gjort ett val att flytta din passion från mig till något annat. Vänd tillbaka till mig. Det var Herrens uppmaning. Jag ska fortsätta att tala om 3 syskon som jag tror de flesta av er känner väl till. Och det är Lazarus, Maria och Marta. 3 syskon som Jesus hade på något sätt en särskild relation till. Vi ska gå till Johannes evangeliet. Det är 11:e kapitlet, Johannes 11. Och det står här i det 5:e versen att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Nu vet vi att Jesus älskar människor generellt. Men det är också, det är skillnad på Guds kärlek, den här utgivande agapen som ju Gud har för alla. Men när det blir ett gensvar tillbaka till Gud, då uppstår också en relation. Och en relationskärlek är faktiskt någonting annat än den kärlek Gud har därför att han är den han är. Som då sträcker sig till alla och är för alla. Jesus hade uppenbarligen en relation på ett särskilt sätt med de här 3. Precis som du och jag har relationer som är dyrbara för oss. Och så hände det här då att Lazarus blev sjuk, allvarligt sjuk. Och han blev sjuk och dog till och med. Och när Jesus kommer dit, som du vet, så ligger han redan i graven. Man begravde människor i princip samma dag de dog, eller kanske möjligen dagen efter. Därför att Det fanns inga kylrum som du förstår annat, va? Utan det var snabba begravningar när någon hade gått bort. Så när Jesus kommer så ligger Lazarus i graven redan. Och den första han möter, det är Marta. Och vi kan läsa här vad Marta säger. Att hon, när hon möter Jesus, säger hon i vers 20 så här. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Sen gick hon och kallade på sin syster, står det. Men du ser här att när Jesus möter henne så möter han henne med frälsaren, som frälsaren. Han möter henne som den som inger tro och hopp i henne. Och hon gensvarar också till det. Ja herre, jag tror. Så kommer Maria. Och då står det så här i vers 32. När Maria kom till en plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd. Alltså upprörd på ett känslomässigt sätt, inte upprörd så att han blev arg, som du förstår då. Vi kan ju använda det ordet så ibland. Man blir upprörd över någonting. Men han rördes alltså starkt emotionellt. Det är vad texten säger. Han blev häftigt upprörd och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom. Som jag sa, Jesus älskade absolut de här tre och hade en relation till dem. Men vi ser att till Marta så var relationen mer att han mötte henne som den han var, Guds son. Han ingav henne tro och hopp. Och hon behövde det. Och hon gensvarade, ja herre, jag tror. Och det är ju underbart. Men när han möter Maria så möter han henne på ett annat sätt. Jesus förenas med hennes sorg, med hennes gråt, med det Maria känner, det Maria upplever i det att hon har mist sin bror. Och Jesus gråter tillsammans med Maria. Det finns en skillnad i deras relation. Lite längre fram så kan man läsa här i det tolfte kapitlet, förlåt, när den här sista påskveckan börjar. Och Jesus kommer tillbaka. Lazarus är ju, som du vet, han blev uppväckt från de döda. Och då står det i 12 kapitlet så här. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från olja. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Men Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Jag har ingen aning om hur Maria hade fått tag på den här oljan, för det var någonting otroligt dyrbar sak. Nardus utvinns ur roten på en växt som finns i Himalaya och som växer på ungefär 3-5 000 meters höjd. Så för att få tag på det måste alltså någon upp där på de höjderna och hitta och plocka det här. Sen måste det ner och transporteras och säljas och tradas vidare, förmodligen genom hela Indien. Och man vet att fenicierna hade sjöfartskontakt och handel med södra Indien redan då med sina skepp. Så förmodligen så fick det färdas genom många händer innan det så småningom landade i Tyros. Inte undra på att nardus var så dyrbart, exklusivt. Sammanknippades oftast med konungar och de som tillhörde toppskiktet. I Höga visan 1 och 12 står det: medan konungen håller fest sprider min nardus sin doft. Som sagt, ingen aning om hur Maria hade kommit över det här, eller hur det hade fallit i hennes händer. Kanske en gåva, jag har ingen aning. Ingen vet. Men hon hade det. Och det sägs att de kvinnor som hade lyckan att få tag på, om det var bara så lite av nardus, så sparade man det till sin bröllopsnatt en gång i livet, att använda denna nardus. Men nu tog Maria flaskan, för hon visste att det kommer aldrig att bli, även om hon säkert hade sådana tankar och känslor och längtan, att få gifta sig med Jesus. Kanske hade de samtalat om det. Kanske hade han gjort klart för henne att det är inte min väg i livet. Så nu så bryter hon flaskan i det offentliga och häller ut över honom. Och man kan tycka att Maria var liksom den här obotliga romantiken, va? Liksom, de andra hade ordning och reda på grejer liksom. Men Maria, hon var fäst vid Jesus. Och inte på ett otillbörligt sätt, för då hade han definitivt sagt ifrån. Men både män och kvinnor kan älska Jesus utan att det finns, så att säga, några sexuella toner i det. Utan vi älskar honom därför att han är den han är. Vi går till Lukas, det 10:e kapitlet. Där står det i vers 38 så här: medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Marta och Maria var liksom i två olika rum. Och Marta var upptagen med att göra en god och fin måltid till Jesus. Absolut inget fel med det, såklart. Men hennes fokus var just det här. Vad hon skulle kunna göra för Jesus. Och hon tycker att hennes syster ska hjälpa henne. Hon vill liksom rekrytera till uppgiften. Inget fel med det heller. Men vad var det som var hennes fokus egentligen? Hon hade Jesus i huset på ett högst påtagligt sätt. Ändå så valde hon att vara i ett annat rum än Jesus. Och när vi då kommer in i det här racet, va, att vi fokuserar på uppgiften framför honom som har gett oss den, så riskerar vi också att bli självupptagna av vår egen betydelse. Det är så lätt att vårt projekt, det blir vårt projekt istället för hans. Och då sätter det igång. Här blev det liksom irritation och gnissel. Det är så lätt att det tar tag i oss också. Jämförelsen med andra, konkurrensen, avundsjukan. Marta tyckte säkert att Jesus borde ha varit med henne. För hon skulle ju göra något gott för honom. Att han borde ha mött henne. För hon gjorde ju något för honom. Men han var inte i Martas rum. Han var i det rummet där det fanns en person som valde att fokusera på honom. På honom själv. Den första kärleken. Och lägg märke till att när Marta tittade ut ur sitt verksamhetsrum så fick hon inte bönesvar. Hon bad ju att Jesus skulle säga till hennes syster att hjälpa henne. Hon bad en bön till Jesus, men hon fick inte svar. Utan tvärtom, det Maria har valt, det tillhör henne. Det ska inte tas ifrån henne. De här två rummen kan också vara som en sorts sinnesbild av templets två rum. Därför att templet bestod grundläggande av två olika rum. Och enkelt sagt så var det första människans rum och det andra var Guds rum. Och så fanns den här förlåten som skilde de här två rummen från varandra. Och i det första rummet så gick prästerna in och gjorde sin tjänst och allt det som hörde till deras uppgift. Men förlåten då, som är symbolen för vår synd. Därför att det är våra synder som skiljer oss och vår Gud från varandra. På den andra sidan fanns Herrens närvaro. Herrens härlighet. Och dit kunde man inte komma. Men vet du, Hebreerbrevet 10 säger att Jesus har öppnat en ny och levande väg för oss. In genom förlåten. Han, när han försonade oss, när han dog för våra synder, när våra synder togs bort genom hans offer, då öppnades också den här vägen. Hindret fanns inte kvar. Vi fick tillträde också till det allra heligaste, till Guds närvaron. Och Hebreerbrevet 10 uppmanar oss ju att vi ska i kraft av blodet gå in i det allra heligaste. Vägen är öppen. Men det är fortfarande någonting vi måste välja. Uppmaningen, gå in. Ett val vi har. Vi har möjligheten att komma inför hans närvaro. På ett väldigt påtagligt sätt. Vi har möjligheten, precis som Maria hade, att sitta ner. För hon hade liksom trängt igenom förlåten. Hon var på andra sidan. Och där mötte hon Jesus och bara Jesus. Och jag tror att det är det här mötet som Jesus längtar efter. Att det är det här mötet som är en sorg i hans hjärta. Att vi så sällan söker oss dit på riktigt. Att vi så sällan, utan vi kommer flåsande, och jag känner igen mig själv, var inte orolig. Vi kommer flåsande med våra bönämnen och våra bönelistor och allt som vi vill säga och uttrycka. Och sen när vi är färdiga så lämnar vi liksom platsen. Nu har vi bett våra böner. Och jag tror att det finns en kallelse i vår tid nu. Kom in. Inte för någon särskild saks skull. Inte för alla bönämnen. Det har sin plats. Så det är inte det jag försöker säga nu. Det ena utesluter inte det andra på något sätt. Vi behöver leva med en bönetjänst. Och var det här igår så talade vi mycket om det. Men jag tror att bönetjänsten blir något helt annat. Om vi också tar den här tiden. Att söka Jesus bara för hans egen skull. Inte för att det ska förlösa någonting. Inte för att det ska ge någonting. Inte för att anden ska komma, smörjelsen ska falla. För att. Utan bara för att Jesus är Jesus. Det var så Maria gjorde. Och Jesus sa, hon har valt den goda delen. Det ska inte tas ifrån henne. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Tack Jesus. Herre, vi bara tackar dig och prisar dig, Herre. Tack Jesus att vi får bara gensvara till det som är ditt hjärtas längtan, Herre. Att vi inte alltid ska ha så bråttom, Herre, när vi kommer till dig. Att vår lovsång inte är bara för att förbereda för något annat som ska ske. Att vår bön inte bara är bönämnen och andlig kamp eller annat. Utan det är också fokuset på dig själv. Bara för din egen skull, Jesus. Bara för att du är den du är. Och Herre, jag bara tackar dig att du öppnar det här för var och en av oss idag. Att förstå din längtan. Att det är inte en fördömelse, det är inte en förebråelse. Utan det är en längtan, det är en inbjudan. Men ska vi gensvara på den? Eller är det viktigare med allt som fyller våra kalendrar? Är det viktigare med alla våra aktiviteter? Är det viktigare med våra sociala relationer än relationen till Herren? Är allt annat viktigare? Herre, jag tackar dig att vi får möta dig på nytt i det där rummet, Maria-rummet. När vi väljer att gå in där, Herre. Jag tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen.